VM-podden från Sportbladet är samlade igen. Nu jävlar händer det grejer, hörni. Det här hade vi inte väntat oss. Det här hade vi knappt vågat drömma om. Men Sverige är framme i en kvartsfinal i VM 2018, och där ska vi möta England. Det känns så surrealistiskt att säga det fortfarande. Det har gått nu ett halvt dygn ungefär sen vi fick det bekräftat, och jag har inte kunnat smälta det.
Alltså, kvartsfinal är väl ändå någonstans inom räckhåll begripligt, men om jag bara får börja med att gå händelserna i förväg, så är det ju också att det ligger fortfarande en fullt realistisk fortsättning framför oss på det här. Det är ju någonstans, jag tror att det är det du väger in när du använder de här enorma orden. Visst, Sverige har aldrig liksom resultatmässigt gått så här långt i ett fotbolls-VM och överlevt en slutspelsmatch. Men det känns ju också att vägen mot en semifinal, den är inte omöjlig. Den är förbannat svår, men den är så långt. Den är definitivt inte omöjlig. Och ja, till och med vägen till en final är inte ens omöjlig. Och jag tror det är det som bygger hela den här enorma känslan av att vi befinner oss i ett historiskt skede. Fotbollshistoriskt skede, som vi faktiskt gör.
Ja, vi har ju två stycken 60-40 matcher som väntar oss. Där vi är 40%, ja, där vi har 40% chans mot England, och sen mot Kroatien, som jag räknar med kallt slå ut i Ryssland. Vilket man ska göra såklart, men nu gör jag det. Och det är ju omtumlande.
Men har vi då 20% chans att nå en VM-final, är det vad du säger, eller?
Ja.
Det är ju fantastiskt. Det har ju inte hänt på... Det hade vi för fan knappt 58 ju, när vi gick dit.
Nej, och det är ju den typen utav Det är ju procentsatser som vi aldrig varit uppe på.
Nej, 94 var det inte det, för att då hade vi ju ett Brasilien som skulle ta sig igenom i semifinal. Så då var det ju aldrig sådana odds.
Nej, långt ifrån. Alltså att vi var ju väldigt uträknade, och vi blev ju överkörda av Brasilien dessutom.
Och samma sak 02 skulle ju också Brasilien väntat i en semifinal.
Ja, då hade det varit en hyfsad väg fram till semin, men inte till final.
Exakt.
Alltså den här vägen fram till en final, den har vi ju aldrig haft tidigare. Ja, sen 58. Jag har inte koll på slutspelsträdet 58, ska jag erkänna.
Ja, den var ju sämre då, för då var det ju tyskarna. De var ju regerande världsmästare. De kom ju från Bern-matchen där, miraklet i Bern.
Och Sovjet hade vi också.
Ja, men just tyskarna i semi liksom. Det är klart att, nu var inte jag med på den tiden, jag vet inte hur procentchanserna räknas, men jag skulle säga att det var 70-30 till Tyskland på den tiden. Och ändå så tog vi dem med 3-1 58.
Vi höftar det. Vi vänder oss då mot den svenska insatsen mot Schweiz igår. Och det är till skillnad från, vi satt här för en vecka sedan ungefär och skulle prata om matchen mot Mexiko. Det var mycket situationer vi skulle ta upp, och det var mål och så här. Här känns som en match som Sverige faktiskt kontrollerar.
Ja, och jag skulle vilja peka på vad jag tror att det berodde på framförallt. För att när alla som analyserar den här matchen kom ju någonstans fram till att Schweiz är ett lag som vill ha boll, för de har haft ganska mycket boll i mästerskapet trots att de har haft svåra motståndare. Sverige har inte haft så mycket boll, Sverige är väldigt försvarsstarkt. Det var en väldigt förväntad matchbild där, att Schweiz skulle ånga på och Sverige försvara. Vad gör Jan Andersson i det läget? Jo, han prövar en väldigt vågad taktik. Alltså vi har ju en press som i princip är att vi ställer spelare utanför deras straffområde. Och de vill ju inte slå den långa bollen. Man ser ju, de letar ju med ljus och lykta efter att kunna rulla ut den. De spelar liksom chansartat och naivt och väldigt vågat, för att det är så de vill spela. De har inget annat sätt att spela på. Och där har ju Jan Andersson någonstans räknat ut. Problemet med den taktiken att ställa spelare så högt, det är väldigt jobbigt. Det såg vi när Mexiko försökte mot Brasilien. De pallade i 20 minuter. Sen blev de överkörda av Brasilien. Och möter du ett väldigt, väldigt skickligt lag, så blir det kan de ganska enkelt spela sig genom en sån hög press, för att det blir långt mellan lagdelarna och så. Och det var det i Sverige. Men Janne hade uppenbarligen koll på att så skickliga är inte Schweiz. Så de klarar ju egentligen inte det. Så att de kommer ju egentligen ur rytm direkt. Och jag vill hävda att Schweiz hämtar sig aldrig från den här osäkerheten som det skapar. De kommer aldrig in i sitt naturliga spel. De kommer aldrig upp till sin naturliga kapacitet.
Man får verkligen säga att Janne synade Schweiz färdigheter där. Men jag, och jag måste också personligen sluta ha sån respekt för motståndet har jag märkt. Innan matchen mot Sydkorea var jag livrädd att de skulle blitza oss till en början. Sen när vi mötte, ja, sen Tyskland visste man att de var bra. Sen när vi mötte Mexiko kände jag, nej, vi klarar inte det tremanna mittfältet. Det går, det kommer, de kommer vara en man med på mittfältet och vi kommer ha så svårt mot deras snabbheter på topp liksom. Och nu mot Schweiz så var jag helt övertygad om att Berami och Xhaka skulle kunna rulla runt oss och att Lang på högerkanten skulle skära stora revor i vårt försvarsspel, men det var ju helt fel. Så ja, jag, men... nu tappar jag respekten för motståndet totalt.
Ja, men du skulle ju gjort tvärtom istället. Vi börjar med att vara optimistisk. Din pessimism kommer ju klä dig bättre ju längre vi går den här turneringen, i och med att det blir svårare och svårare. Men, alltså din analys är ju inte fel. Det var bara precis som du säger. Sverige och Janne synade det här och ställde en fråga till Schweiz som Schweiz inte hade något svar på. Och jag menar, det är ju så här du vinner någon form av respekt i en spelartrupp och i en grupp, att du tror på en sak och sen gör du det. Det är inte alltid utfallet blir hundraprocentigt som det blev i den här matchen. Jag menar, ett bra exempel är att titta på den här Tysklands matchen och de omdiskuterade byterna. Tyskland har fått en utvisad och Janne gör offensiva byten för att han vill vinna den här matchen. Där blir utfallet ett helt annat och han får massa skit för det. Det satt några stollar på Expressen och skrev liksom att det här var den sämsta coachingen sedan 1990. Det är ju så huvudlöst dumt att skriva en sån sak, för att det är ju bara utfallet som är annorlunda. Jag menar, tanken är ju helt rätt. Och vad som sker i en grupp när man ser att okej, här har vi en tränare som har en linje, han gör det han tror på, det han har en tanke och han har en plan bakom det, ja, då ställer man sig i ett led och följer efter den här ledaren. Då tror man på honom och litar på honom. Nu tar han ett nytt beslut som spelar någonstans känner, fan, det här är genomtänkt. Fungerar inte 100% mot Tyskland, men det var ändå liksom en rätt grundtanke. Nu kommer en ny kontroversiell tanke mot Schweiz och ja, då radar man upp sig och följer det och gör precis som man säger. Det är så man bygger ett förtroende i sin grupp. Jag menar, de här Tutti Frutti-poddens förespråkare, det är ingen som kommer gå i ett led efter honom och följa något han säger, för han är ju bara efter hans klok. Och det är så larvigt att ge Janne den stenhårda kritiken fastän byterna där och då är helt rätt mot Tyskland. Och samma är det med det här. Hade Sverige blivit sågade, eller hade Schweiz klarat den här höga pressen bättre och det hade gått dåligt för Sverige, ja, då hade Janne blivit jättesågad för det, fast den egentligen inte hade behövt vara fel. Utan det handlar om att ta ett beslut, tro på det, få spelarna och följa idén. Och det är ju det som händer när man bygger upp ett förtroende bland spelarna. Då gör alla som han säger och sliter man för det. Det är en lång jävla utläggning här, men jag tycker det är så jäkla tydligt exempel på att det är inte alltid utfallet som avgör, utan det är hur klok och hur förankrad tanken är. Och att Janne gör det mot Tyskland, det är en del i att det fungerar så bra mot Schweiz.
Nu kommer jag hamra fast en spaning om Janne här. Ja. Och jag är säker på att Janne Andersson tränar ett bra lag i en topp 5-liga efter sommaren. Jag säger det, nu går Janne händelsen i förväg, men jag tror inte Janne Andersson tränar svenska landslaget efter det här mästerskapet. Jag tror att han kommer ta det här så långt han kan nu och göra ett jättebra resultat. Och sen kommer han få ta över en bra
Vad baserar du det på? Var inte målet med det här projektet
jag tror att det är stryket. Jag tror att Janne kommer, min känsla är att Janne kommer.
Han bränner sitt krut här alltså.
Inte bränner sitt krut, men jag tror han kommer känna att han gjort så bra han kan göra med laget och han kommer ta över en bra klubb efter sommaren. Han är värdig, menar jag. Jag säger bara det att Loud ser ju nästan förstörd ut här borta. Han ser nästan skakad ut över den här spaningen. Men jag tror att det kommer bli så.
Ja, men jag tror det beror lite på, du kan möjligen ha en poäng, men jag tror, alltså, åker Sverige ut mot England, det är en jävla skillnad på att åka ut en kvart och åka ut på en semi, det ska ju gudarna veta. För går man till den här semifinalen också, och det börjar byggas på, du är ett av världens fyra bästa länder, den skillnaden är ju dubbelt så stor jämfört med kvartsfinalen. Det är sånt enormt eko att gå till en semifinal, ett enormt eko i fotbollsvärlden. Så att du kan mycket väl få rätt, men jag tror det krävs att han då har ett nytt genidrag mot England här och faktiskt tar Sverige vidare till den matchen också.
Jag tror också att Janne är en listigare karriärplanerare än man tror kanske, alltså. Så att jag, ja, nej, som sagt, fråga mig i augusti.
Och... Jag är full av beundran för det han har gjort. Han är definitivt värdig, och jag tycker att tittar man noga på vad det han har gjort och har den här Tysklandsmatchen, byterna där, taktiken mot Schweiz, färsk i minnet, plus två segrar mot Sydkorea och Mexiko, då är det ju storartat det han har gjort även på taktisk nivå. Vi har ju hyllat Janne för att han och hans team någonstans klev in i 2016, satte en röd tråd och sen har hållit fast vid den och fällt giganter som Frankrike, Holland, Italien, inte Tyskland men vunnit gruppen framför dem och så vidare. Här visar han ytterligare en dimension och jag är ju grymt imponerad. Jag tycker att han här, det här är liksom pricken över i, den här höga pressen mot Schweiz, den är så genial. Och det var ingen som såg det. Och det var ingen som pratade om det innan. Nej. Och han får spelarna att tro på det till 100%, för de vet att han är ingen populistisk tränare, för att han har tagit beslut som han har fått checka upp tidigare och han har stått där med rak rygg. Det var jag som tog de här besluten och jag trodde på dem och nu tar jag till kontroversiellt och svårt beslut. Och jag menar, då ställer de sig i honör, spelarna, och liksom följer honom ut på det här fältet in till döden.
Ja, men Schweiz var ju Schweiz fan, ja. Jag har ju smittats av alla andra dåliga uttal.
Ja, det är bedrövligt. Uttalet finns i stavningen för
exakt, förlåt. Schweiz var ju uppenbart perplexa på grund av detta.
Ja, men, alltså, man tappar ju allt.
Exakt, jag tycker inte att, alltså jag ser inte att de har liksom sjok på 5 minuter någon gång i matchen när de har många bra anfall i taget liksom, där de har ett ordnat bra anfallsspel. Jag ser inte det någon gång i matchen egentligen.
Ja, men för de är ju precis som du säger, på pappret är de ju 60-40. De är ju bättre individuellt. De har liksom ett bättre lag på det sättet. Men de blir alltså utmanövrerade för att Sverige ställer frågor som de inte kan svara på.
Rodriguez hade ju kanske 15 bra inlägg från sin vänsterkant. Mm. Var du orolig någon gång?
Ja, det är klart att det var, men där har du den här eviga Erik Edmans täcke liksom. Det är klart att Sverige, ja, som jag ser det så viktar man ju det lite mot andra sidan. Man vill inte ha Shaqiri i farliga lägen, så man har lite bättre koll på den kanten. Jag tror att man balanserar över det lite där. Och då någonstans blir täcket för kort liksom. Täcket blir lite för kort ut för Lustig och Klasen där, så att de får ju lite större problem. Det är ju en risk man måste ta. Det är ett kalkylerat ett vägval, en värdering. Vad kan vi bli mest sårade? Han har ju inga jättebra inlägg. Han har ett bra inspel till The Smiley i första halvlek som skjuter över. Och det är ju egentligen Schweiz enda riktigt farlig. Det är ju den enda gången jag flyr.
Inlägg till Seferovic också som
nicken Olsen. Där. Ja. Ja, men den tar han 10 dagar i veckan alltså. Ja, den nicken, den så farlig är den inte. Men The Smileys skott över i slutet av första halvlek, det är ju liksom, då lyfter man ju från stolen.
Foppas skott, hur mycket går det i skopan på sommar?
Ja, 100%.
Ja, rakt skopan. Men det spelar så jävla stor roll, för att det läget är så förbannat bra. Sverige spelar sig fram till det läget och genom att Ludde Augustinsson kommer på löpningen och Toivonen har dratt sig ut. De får med sig 2 stycken schweizare och en tredje kommer fel. Precis också i den ytan där Sverige anfaller mest under matchen, där de har gjort de här 2 bytena. Så att det är också genialt att man överbelastar precis på den ytan när man vet att Schweiz är lite, det är ytterligare en taktisk grej. Men där är det mer spelarna som tar ett aktivt beslut, även om Janne säkert har tryckt på det att vi ska gå hårt. Här.
Det är ett oerhört svagt försvarsspel. Jag tycker Granit Xhaka i den situationen också, där han ju måste kliva ut på Forsberg, men står och är passiv och tittar boll. Fast den här står rättvänd och ska egentligen bara kliva ut på honom. Det vet vi ju också att de har den här typen av misstag i sig på det här mittfältet. Och att vi till slut då kunde utnyttja det här, för någonstans så är ju känslan, nu fick vi en styrning liksom in i mål, det var det som gav segern den här gången. Vi har sett andra styrningar, Toivonen till exempel, vi har sett självmål, vi har sett oerhört slumpartade framspelningar. Det har ju inte varit liksom några mål som vi 100% har skapat själva i den här turneringen. Någonstans, om vi ska liksom ta det här vidare, om vi ska ta oss hela vägen, ska vi slå ett ägna till exempel, då måste vi kanske börja sätta de här målchanserna.
Ja, jag håller med om det. Men någonstans i den här matchen mot Schweiz, där får vi ju genom höga pressen och vår skicklighet ändå tillräckligt många lägen att förr eller senare gå en boll in. Jag menar, när jag spelade fotboll och sa man det att det var felträffarna som gick in, och har fotbollen blivit bättre så det är inte lika giltigt längre kanske, men ibland gäller det. Och jag menar att Sverige hade lägen för att förr eller senare går en boll in när man skapar så mycket. Men det är precis som du säger, jag håller med om det, att nu när det skruvas upp allting och motståndet blir svårare och svårare, då kommer vi inte få så här många lägen. Så att Sverige måste helt enkelt bli effektivare. Vi kommer aldrig få så många chanser mot England. Jag kan inte se att vi får så många chanser.
Men jag satt och jobbade desk igår, så helt svamp i huvudet. Jag skrev texter då på nätet om matchen med min kollega Andreas Tjeck. Och i halvtid så hittade vi den här statistiken om Marcus Berg, att han har skjutit flest skott på mål under VM utan att göra mål. Jag tror att det är 13 eller 14 han har gjort nu. Men jag ser det som ett hedersbetyg. Jag ser det som ett hedersbetyg att, för Marcus Berg, att han har kommit till säkert 10 bra chanser där mästerskapet. Mm. Det är i grunden bara jävligt bra gjort liksom.
Ja, alltså, ja. Och det har ju varit några superräddningar också. Alltså, Sommer gör ju en galen räddning. Neuer gör en galen räddning. Och sådär. Så att det är inte så att det har varit svaga avslut heller genomgående.
Nej, utan, inte genomgående. Men vad det säger är ju precis det att Sveriges anfallsuppbyggnad, ryktet om dess död är ju betydligt överdrivet. Vi är bättre på att ta oss till chanser än vad jag tror bilden är. Sverige har i det här VM:et varit väldigt bra på det. Sen är det ju, jag menar, det kan ju ni mycket bättre än internationella klubblagsfotbollen. Vilket är det man betalar de stora pengarna för? Jo, men det är de här kliniska avslutarna, de som är 100% i straffområdet. Jag menar, Marcus Berg spelar i Förenade Arabemiraten. Mm. Vi får vad vi får. Vi får en klok, smart, hårt arbetande anfallsspelare som kommer ta sig till de här lägena. Men han sätter inte en av tre, utan han sätter kanske en av fem eller en av sex. Eller vad fan var du uppe på? En av 13 är det just där med skapet. För att annars hade han spelat i en liga där betalar 500 miljoner för spelarna, och han har inte de kvaliteterna, har han inte, men han har andra väldigt värdefulla kvaliteter.
Det är kul att det är med Forsberg också, att jag gillar att han har ju pumpat upp sig själv inför turneringen då, att han med hjälp av sin agent Hassan Sättenkaja, jag vet hur de pratar om att Foppa ska berätta att han måste visa vem han är, han ska vara ledaren, han ska leda laget, han ska göra poäng och han är kungen liksom. Och sen direkt nu efter matchen så sa han, Sverige behövde mig idag och jag visade varför de behövde mig liksom, sa han direkt. Det är ändå kul att en spelare som har varit så pass iskall mellan att ändå kan pumpa upp sitt självförtroende.
Men det är väl Zlatan, det är liksom den linjen som Zlatan liksom någonstans la grunden för. Han har ju hela tiden lyft sig själv och trott på sig själv och jag menar, i en idrott så är det vad som gäller, man ska tro på sig själv.
Han var också bra tycker jag under matchen.
Ja, klart bästa matchen.
Klart bästa matchen.
Absolut. Och det, 4+ fick han om här.
Det känns ju väldigt, väldigt viktigt att han kommer igång. Att han kan bygga på det här nu. Om han känner att han får lite mer förtroende för sig själv och för sitt eget spel, och att han lyckas, att han kan höja sin procent bara lite grann. Han behöver egentligen inte höja sin procent sådär jättemycket i matchen, i de aktioner han gör, för att han tar sig till bra lägen och bra ytor. Och är ju den egentligen enda kreativa spelaren vi har på planen som kan göra någonting som är lite oväntat. Och det krävs en ganska liten procenthöjning från hans sida för att Sverige ska få ganska mycket mer tid i offensivt planhalva och
han är mer etablerat spel. Han är jobbig för Schweiz också, det ser man. Han fixar ju varning på någon där när de inte hänger med, som drar de kullorna och man snurrar upp dem i mittcirkeln där, så liksom domaren åkte ju med på den karusellen också där vid något tillfälle, och kräver ju någonstans ändå ständig bevakning, att de ligger tätt, att de förhåller, att motståndaren i Schweiz i det här fallet förhåller sig till honom hela tiden. Och jag tror det var jättebra att det föll sig så att de fick göra två byten precis på hans kant där, för att det skapar nog en mer oreda än man kanske ser direkt.
En annan grej som var, inför matchen så satt vi ju i studion Laul och pratade med Jonas Olsson som var lugn som en filbunk och berättade att Gustav Svensson kommer fixa det här. Vi trodde ju också att det var rätt beslut att spela Gustav Svensson, men vi var kanske lite oroliga för att han skulle klara passningsspelet efter vi hade vunnit boll. Kommer han vara kall nog att sätta den enkla passningen? Kommer vi kunna behålla bollinnehav och så vidare? Han var ju fantastisk, va? 5+, eller?
Ja, 4 satt jag på han. Men
du som brukar vara en glädje.
Ja, men tala för dig själv. Jag tvivlade aldrig på en blåvit där inför matchen. Gustav var jag inte orolig för.
Han gör ju en insats.
Jag stekte med pytsen istället.
han gjorde ju en insats i Adam Johansson mot Portugal-facket, liksom. Eller Daniel Andersson, EM-08, liksom. Alltså, nu trodde vi, de två kanske var mer ifrågasatta innan än vad Gustav Svensson var. Men ändå där att man spelar över sin nivå på så pass bekvämt vis.
Det är också det, en kombination med att man sätter den här höga pressen. Då vill du ju ha Gustav Svensson där, för att när bollen kommer långt, då är det ju Vigge, Granen och sen då Gustav Svensson som ska komma mot den bollen och vinna den duellen helt enkelt. Och där är ju Gustav Svensson bättre än Hiljemark i den situationen. Och det är ju precis det som Schweiz, då har vi ju neutraliserat deras mittfält genom att han måste slå den långt. Och Sverige kan då bara gå upp i duell hela tiden och spela den duellen rätt vända. Och då är han ju perfekt. Det är ju precis den spelartypen man vill ha. Det är ju nästan så att han går före Sebastian Larsson i just det spelet. Att vara rent defensiv sköld som tar alla de här duellerna. Och han gör det ju i stort sett felfritt matchen igenom.
Men inget tyder ju på att Janne kommer låta Gustav spela vidare. Om man känner Janne rätt så kommer väl han såklart spela vidare med Sebastian Larsson. Ja. På samma sätt som man gjorde med Vigge och Pontus Jansson.
Ja, han återgår nog till det. Det tror jag också. Och alltså, mot England kan det ju faktiskt bli så att du har ett större behov i den rollen av snabbare fötter. Ja. England har ju ett mer blixtrande kortpassningsspel. Mm. Klart mer blixtrande kortpassningsspel än vad Schweiz hade. Mm. Det tror jag vi kan förvänta oss.
Och helt annan fart på det mittfältet också.
Ja, jag menar det. Ja, jag menar det.
Jag tänkte vi skulle sätta lite, ja, du ser, du tittar på mitt väldigt omfattande körschema.
Jag kollar på Syks körschema. Jag har tre punkter skrivet i någon slags väldigt liten text också. Det är inte mycket, det är inget fett körschema.
Det är inget fett körschema för att det är egentligen bara tre grejer som jag vill ha med. Det är känslorna, de har vi gått igenom. Känslorna vi har efter de här.
Ja, en sista grej om känslorna, det är att man aldrig var orolig. Jag var aldrig
orolig.
Och jag var inte orolig mot Mexiko heller. Jag vet inte om det är bara jag som är, att jag går på någon slags medicin. Det gör jag inte, men det känns som att jag gör det. För jag är helt avtrubbad under matcherna. Jag är inte orolig liksom.
Nej, men alltså i både Mexiko och Schweiz-matchen så har man ju fått, alltså man får ju ganska tidigt en match, en känsla, vilket lag är bäst. I England-Colombia så ser man att England är lite bättre än vad Colombia är. Inte liksom det är jämnt och så här, men lite bättre, och samma har ju varit med Sverige här, alltså man ser att de är lite bättre än Mexiko och man ser tidigt att de är bättre än Schweiz. I det här fallet byggde det mycket på den där höga pressen, tror jag. Hade de mött dem på något annat sätt så är det möjligt att vi faktiskt hade fått se en helt annan match, va? Så jag är djupt imponerad av det beslutet, men det har alla framgått.
Mm. Jag tänkte vi skulle sätta kort plus på de svenska spelarna. Jag vet att ni har gjort det tidigare i andra sammanhang, så att vi behöver inte lägga ut texten så mycket.
Men i princip är väl alla är väl i princip fyra plus, förutom Berg, han får en trea, Claesson får en trea, Lustig får en trea. Sen tycker jag resten är fyra plus, förutom möjligen Lindelöf, om han ska upp på en femma, jag vet inte.
Han fick åtta i Telegraph. Det är väldigt bra.
Men vad fan, ge han en femma. Jag har satt lite olika betyg, jag har sett i tv direkt efter och liksom, ja. Men då jag satt nog liknande också. Men säg så då, tre treor, sju fyror och en femma. Mm. Okej, eller?
Köper det.
Ja.
Och Robin Olsen fortsätter imponera. Alltså han har ju väldigt lite att göra egentligen.
Alltså de har
mycket att göra.
De har två chanser som jag ser det. Alltså det är det där skottet över och det är den där nicken. Och nicken ska han ta, och den tar han utan att lämna retur. Mm. Så att alltså han får en fyra av mig, men det är för att han gör allt annat rätt i luftspelet, och han har ju uppenbarligen en väldigt fin kommunikation, och ett försvarsspel fungerar ju inte så här bra om inte backlinjen känner att okej, vi litar på den här gubben längst bak, och de någonstans har trimmat in där. Det har de gjort ganska snabbt, och det fungerar 100%.
Jag gillar också hur pass uttryckslös han ser ut, Olsen. Han ser ut som att han går hela tiden, ser ut som att han går inne på ICA mellan två rader liksom, och bara spatserar. Han ser så totalt avslappnad ut.
Tänk att han har hållit nu 3-0 tillsammans med Rio, Kalle och Ronny. Ja, Ron Hellström, det är historiskt alltså. Ja. Han håller en till så.
Alltså, Sverige släpper ju inte in mycket mål.
Nej, och 0-0 och straffar mot England är inte omöjligt.
Nej. Då rör vi oss över då till den sista åttondelsfinalen som spelades i det här mästerskapet. Fan, det är bara 8 matcher kvar att spela i det här VM:et nu. Det är så krasst är det.
Ja, för fan. Sen kommer tomheten.
Sen kommer tomheten.
Det stora vemodet.
Ja, rullar in. Mm. Colombia-England. Det var en lite annan matchbild kan man säga än Sverige-Schweiz, som var organiserat, det var disciplinerat, det var taktiskt. Det här var ju fullt kaos.
Ja, och jag tror att jag skrev på Twitter att efter 10 minuter hade det varit fler maxlöpningar i den matchen än det var på 94 i Sverige-Schweiz. Mm. Jävlar vad de tryckte på när de fick chansen att kontra. De kom ju ingen vart i Colombia, men satan vad de tryckte på i löpningen alltså.
Alltså jag tyckte så efter matchen att Raheem Sterling hade sprungit över 1,4 mil Oj. I den här matchen.
Det är mycket, ja.
Och då är det mycket maxlöpningar.
Ja,
jag tror... Det var kul i alla fall angående Raheem Sterling. Eller kul, det var Daily Mail som har såklart noll tonträff, noll känsla. Gick ut och sågade Raheem Sterling efter matchen. Efter nu England hade vunnit på straffar första gången sedan 96. Och presterat över förväntan och verkligen fått bort alla spöken och alla spelare var hjältar. Då gick Daily Mail ut och sågade Raheem Sterling för att han ändå inte ut mål. Förlåt, fick, fick de mycket skit för.
Det var Jesse Lingard som hade sprungit över 1,4
km. Jaha, okej, okay, jag tänkte för att han, ja, för att han anfallade Sterling. Alltså att anfallade,
ja, precis, han sprang också oerhört mycket.
Ja, men okej, men det låter ju mer logiskt om det var Lingard, för han är ju centralfältare.
Men liksom, England var ju bra, var de inte det? Lobo?
Jo, jag tycker att England var bra. Jag tycker man kände det också att fan, att de är bra. De, alltså, nu ska vi ju ställa dem mot Sverige här, i förhållande när vi diskuterar dem senare, men man kan väl kanske ändå göra det lite grann. Alltså, det blir ju första gången Sverige ställs mot ett riktigt bra försvar i det här mästerskapet, och det tycker jag ändå att de visade mot Colombia. Colombia har inte många målchanser mot dem, så det här är ju ett välfungerande försvar. Alltså, det är, jag är alltid pessimistisk när jag ser ett 3-5-2-lag, men jag tycker det är ett oerhört välfungerande 3-5-2-lag. Alltså,
om det finns någon svaghet i den, av de tre mittbackarna, då är det inte John Stone som har varit jättebra. Det är inte Harry Maguire som är så här skönt pubspelare-aktig, vinner allt på huvudet och är bara genuin liksom brittisk arbetarklass. Då är det Kyle Walker i så fall ju, som han gör inte många misstag, man kanske gör ett misstag per match i alla fall, så att det är väl han i så fall som är den eventuella svaga punkten, eftersom han får spela på en ovan position också och så vidare.
Han ligger till höger där?
Han ligger till höger, ja, mittbacken. Han är ju höger wingback egentligen, eller högerback. Men där är ju Trippier istället på höger på kanten, och han har ju varit fan nästan hela turneringens bästa kantspringare.
Ja, det har han varit. Och det där blir ju före vi kommer då till det kvartsfinalen som spelas på lördag, så vi får säga någonting mer om den här fantastiska matchen.
Ja, men fan, håller Colombia, håller de på?
Alltså, vad håller de på med? Och domaren, alltså, det är inte lätt att vara domare alla gånger. Det här måste ju varit den värsta matchen.
Jag tycker han tappade den nästan omgående.
Han hade den aldrig. Nej. Han hade den aldrig, fan mig.
Geiger, amerikanen.
Ja, precis, matteläraren.
Men det är ju också ett tydligt exempel.
Han är matteläraren.
Det är också ett tydligt exempel på att, alltså, man måste ju sluta och lägga fokus på fel saker. Alltså, jag kan bli irriterad på folk i tv-sofforna som håller på och hetsar upp sig för mycket på att spelare faller och förstärker och så här. Men Colombia tappar ju helt. De har ju en period där i andra halvlek där de jagar en kvittering, och de lägger 90% av fokuset på att England faller i närkampen och på att gnälla på domaren.
Ja, men det var ju fel fokus på gränsen till psykos.
Ja, men det är så jävla korkat. Vad fan, spela matchen? Spelar ni, har liksom en halvtimme på er här och hankar er kvar i ett fotbolls-VM och springer runt i, ni kommer aldrig förlåta er själva när ni landar efter det här liksom, låta det känslomässiga ta över. Det är ju för dåligt alltså. Jag blev vansinnigt irriterad på det. Alltså, som professionell fotbollsspelare måste man kunna bättre.
Framförallt Kalle Sanchez kör ju ett Panama-försvar. När han hoppade upp på ryggen på Harry Kane, en meter från domaren, det var ju obegripligt markeringsspel. Alltså, jag fattar att man måste gå hårt, men domarna har ju blåst mycket straffar på grund av de här sakerna. De har varit hårda mot omtagningar i straffområdet. Då hoppade han upp på ryggen på Kane. Det var ju rekordsvagt alltså.
Ja, det var bra. Sen sett över hela situationen så åker han själv på ett livtag först. När Kane då drar sig själv förbi honom. Han tar tag i honom och skaffar sig själv lite leverage liksom i den duellen. Men det släpper ju domaren, för han tycker inte att det är för mycket.
Och men grejen är att där kan inte folk reglerna. För att ifall du har två ifall det är två regelbrott i samma situation, vad gör man då? Då ska man döma den grövsta. Det är liksom, det är så är instruktionerna till domaren. Ifall det sker liksom, ifall en spelare sparkar någon i rumpan och den andra drar rakt höger på näsbenet, då ska du ta på slaget liksom. Överdrivet exempel. Men alltså sker det liksom olika regelbrott i en och samma situation, då är det det grövsta av dem som ska bestraffas. Så är instruktionerna till domarna. Så att därför tycker jag att han gör rätt här liksom. Visst, Kane drar lite i honom, men sen drar ju han 20 gånger värre och släpper ju för fan inte. Han hade hållit kvar i honom än idag ifall han hade fått, va?
Ja, och Colombia har ju också tur med domare.
Ja, nej, men han ska blåsa där enligt hur instruktionerna är liksom. Ja,
men överlag har de tur. Man har ju Barrios som gör den här tuppiga, töntiga skallningen mot Henderson. Och de har ju halv straff som var 80% straff i alla fall när Lindgaard får den på hälen.
Jag tycker att den är mer än 80%. Ja. Alltså, jag förstår att domaren inte tar den i läget, för det var svårt att se, men om domaren i det läget hade tittat på tv-skärmen så hade han ju dömt straff i 10 fall av 10. Det
framförallt är man är ju nyfiken på hur de tänkte Colombia. För när de väl lyckas samla mycket folk i straffområdet, när de väl kommer till mycket inlägg, då är de ju farliga. De pressar ju England en period i förlängningen. Då trodde man ju att England, det var ju väldigt starkt av England att resa sig mentalt efter den käftsmällen i sista minuten. Ja.
Nej, men Colombia kom ur den här psykosen. De slutar ju att gnälla och de slutar ju att störa sig på domarna. De slutar liksom att ställa sig i klungor. De börjar fokusera på fotbollen och då tar de ju sig in i matchen igen och då får de ju till en kvittering också. Men det borde de ju gjort långt tidigare. Mm. Jag menar, det enda sättet att förhålla sig till att spelare faller lätt, för att det gör ju alla. Det är ju att skita i det och fokusera på det man kan påverka.
Och det blir ju som det blir i den här typen av matcher. Det har varit så intensivt och det har sprungit vansinnigt mycket när det blir då förlängning. Och vi har en Jeremina som har gjort hela ljumsken när han gör sitt mål. Vi har en Kyle Walker som inte kan gå, en Harry Kane som inte kan gå, som stapplar runt liksom, alla byten är gjorda och det blir lite farsartat nästan de sista minuterna, för att man är så här, ja, nu väntar man bara på att det ska komma en boll där Jamie Vardy och Jeremina ska ta en löpduell och sen så går den där ljumsken för alltid liksom, är det man sitter och befarar. Nu lyckas inte England slå den bollen på ett bra sätt, men det blir ju märkligt. Och sen så när vi kommer då till den här straffläggningen så 60 miljoner brittiska trauman som ska hanteras utav 5 stycken straffläggare på en gång. Och den pressen är, jag tror inte vi riktigt förstår hur stort trauma straffläggningar är för det brittiska folket och alla som följer det brittiska eller det engelska fotbollslandslaget.
Men Southgate har ju varit väldigt bra både innan turneringen och under turneringen genom att säga till spelarna att historien liksom, ni behöver inte, det här är ett nytt projekt vi har nu. De har ju sagt att, i princip har de sagt att det här är bara en övning inför nästa mästerskap. Det här ska ni bara se som ett sätt att komma in i och spela stora mästerskap. Ni ska bara se det som en slags test inför om 2 år och så vidare. Och det tycker jag har varit ganska bra. Han har varit tydlig med att ni har inte pressen från äldre generationens misslyckanden på era axlar. Och det tycker jag det kändes. Jag tycker inte de så nervösa ut. Exakt, han missar ju mot Tyskland 96. Ja. Men jag tycker att också att alla straffar, även de som missades, var bra.
Ja, men grejen är så här va. De har ju åkt ut då i VM 90, EM 96, VM 98, EM 2004, VM 2006 och EM 2012 på straffar, eller hur? De har väl vunnit någon strafflängd däremellan.
EM 96, kvarten.
Ja, Spanien, ja. Men annars har de alltså åkt ut ur VM. Och jag tycker alltid, de har ju varit alltid i modern tid så att säga varit påverkade av allt det här. Och det är de ju inte i den här matchen. De är ju bombsäkra på sina straffar. Som du sa där, även den straffen som inte går in, Henderson är det.
Ja.
Den är ju, bra. Alltså är att han når den är ju, det är ju det som är grejen. Det är ju ingen dålig straff. Okej, man kan klaga lite på höjden, men vad fan, den sitter en decimeter från stolpen sitter den ju, om man inte är på den med fingerspetsarna.
Och spina en 82 centimeter lång hinner dit och får ut den.
Han är inte jättetidig heller, det är inte så att han tjuvar jättemycket. Nej. Jag tycker också Colombia straffar är bra, även de som missas. Men en annan grej om England, det är ju att kollade på massa intervjuer med dem efteråt och att alla tryckte på hur mycket de hade övat på straffar. De har övat hur mycket som helst på att hitta sin straff. Så de har hittat sin straff som ska lägga
varje gång. Under mästerskapet. Alltså.
För tidigare har det funnits någon slags tradition i England att man övar inte på straffar, utan för man ska inte sätta liksom.
Nej, det är ändå ett lotteri.
Nej, och så vidare. Det är ju dumt. Det är klart man ska öva på straffar. Allt annat är ju märkligt. Men de har någon slags ovetenskaplig sån linje om att man ska inte liksom föra in folks tankar på straffar. Men det är också lättare att de har fått panik när det väl har hänt. Så jag tycker att det är ganska imponerande att de faktiskt har övat. Bra gjort.
Ja, alltså det som är motargumentet här, det är att det går aldrig riktigt att öva på en straff då. Du kan ju öva in automatiken i det liksom. Men sen kan du aldrig öva på hur du påverkas av det mentala. De flesta fotbollsspelare är ju så skickliga på den här nivån att de behöver inte öva in automatiken, för den har de fått ändå liksom. Alla liksom som spelar på den här nivån kan dra en hård boll i hörnet av ett mål liksom, på träning och så här. Och det andra momentet kan du inte öva in hur jävla mycket du står och tränar på det. Men Det är möjligt att de då kommer med något som förändrar hela den, för det är ju den rådande bilden, så tror jag de flesta tränare har resonerat. Mm. Det är inte så jävla stor idé. Sverige har ju inte tränat på straffa direkt liksom. Det är inte så jävla stor idé, för du kan ändå aldrig lägga till det här mentala momentet. Men det är möjligt att, att för England har det varit nödvändigt. För det får väl liksom historien visa här nu då, eller framtiden visa på.
Jag tror väl också det någonstans, för att det är precis som du säger att det, straffar är ju ett mentalt spel. Det är vem som kan hantera sin ångest med störst framgång som vinner straffläggningen. Men kanske kan det vara en mental träning att öva på de här straffarna. Det är klart att alla de här spelarna kan sätta en vrist upp i nättaket från straffpunkten 100 gånger av 100 om det inte finns någon press. Det är klart de kan. Men vi ser ju att de inte gör det. Men just bara att stå där, att bara få göra det kontinuerligt under såna här veckor, att varje dag få slå den där bollen från straffpunkten och bara känna att jo, men man får komma ihåg känslan, man får komma ihåg att ja, men det här kan jag ju göra, det här är ju inte så svårt. Och sen när man väl står där, när alla de här känslorna kommer, när alla den här pressen, så är ändå, även att det låter banalt, så är ändå situationen lite mer bekant. Om du har stått dagen innan och dragit iväg en 20 straffar.
Ja, alltså det är ju emot hur det rådande har varit. Jag menar, har du frågat tränare fram till då igår kväll uppenbarligen, så har man ju sagt att det går ändå inte att träna på. Det är möjligt att här var en brytpunkt. Här såg vi något annat. Här var några som kastade väck det gamla, det som har gällt tidigare, och sa att det är visst, det handlar om att träna på straffar. Men då är det nytt. Då har vi något nytt. För det är ju väldigt bra straffar. De är ju så bra slagna.
De är straffsparksaffirmation automatiserade. Som att de har just hittat den klykan eller den maskan så många gånger tidigare på träningen.
Alla utom en. Och det är den sista, Eric Dyer, som ändå går in. Det är ju faktiskt en ganska dålig straff som Ospina borde ta faktiskt, tycker jag. Alltså han räddar Henderson straff, som är en betydligt bättre straff än Eric Dyer. Men där har du elementet i straffar, att det är så små marginaler och vart den touchar. Sen får man säga Pickfords räddning på den sista är fin. Att han får upp den handen. För det är ju,
att han är så stark, för den är hård. Den är, och han ligger med den armen i en jobbig situation liksom. Han måste ta bollen rent, för annars är den för hård liksom, och han gör det.
Han kan inte ta den med fingrarna. Han måste ta den med handflatan liksom.
För den är så pass hård.
Och sen då säga någonting om den räddningen han gör också. Nu blir visar in hörnan precis efter som blir till kvitteringen, men den,
jag har inte sett någon bara reprisen. Går den mot krysset eller går den lite utanför?
Nej, den går
mot krysset. Den som leder till hörnan som blir målet. Precis. Ja. Det är ju inhopparen där i Colombia väl som drog iväg
skottet. Ja, precis. Alltså från 30 meter. Och det
är han som drar straff, sin straff också i ribban sen. Ribba ut.
Just det.
Så det var ju tufft. Tufft läge att han skjuter 2 stycken så pass bra skott och får ingen utdelning.
Ni som kanske har lyssnat på en del poddar tidigare som jag har gjort och kanske följer i sociala medier vet ju att jag är ett stor passionerad fan av dåliga straffläggningar, och jag tycker att den här var alldeles för bra. Jag är ju emot att man ska träna straffar. Jag vill ju ha fler missade straffar. Jag gillar ju inte heller när målvakterna räddar, utan jag vill ju gärna att straffarna ska liksom sitta uppe på läktaren. Straffar i ribban är bra. Det är något speciellt. Men det är någonstans hela det tävlingsmomentet draget till sin spets. Men
jag funderar på om det kanske finns något annat än det här träna på straffar och så. För jag köper inte det riktigt än att det är vad det handlar om här. Alltså det här laget känns annorlunda än alla andra. Det känns som något annat. De har liksom brutit med det gamla på ett mer övergripande sätt. Och då har det här med straffarna. Det finns inte för dem på samma sätt, den här historien. De här är något annat, de representerar något nytt. De kommer från andra miljöer, de är andra typer av spelare, de har andra typer av träningsmetodik, de har vuxit upp på andra planer, de har inte gått på pubben lika ofta, de har inte läst tidningar på samma sätt, utan de har varit ute på sociala medier och bla bla bla. Jag vet inte, det känns som att det finns en större kulturskifte på något vis.
Jag tror att det är liksom. Det vi sa innan. Det faktumet är att det var liten press på England inför det mästerskapet. Jag tror att det var en undersökning. En av 10 trodde att England kunde gå till VM-final. Liksom.
Ja.
Och det säger väl allt. Och Southgate har då som sagt tryckt på att det här är en övningsturnering. Mm. Det här är något vi kommer testa oss på. Vi kommer se hur det går. Det här är inte målet. Det är lite som Janna gjort. Det är om 2 år vi ska vara bra. Det är då vi kommer ta det här laget.
Men spelarna i hand, liksom, är ju också annorlunda. Om man tittar, det här är ju inte något typiskt brittiskt spelande. Det är så långt ifrån det gamla brittiska som det går att komma, det här gänget. Ju.
Nej, alla
man spelar jättefint 3-5-2-fotboll med rörligt, passningssäkert, explosivt.
Det finns också en nivå just för England som har varit problemet tidigare, där de alltid har blivit mycket sämre än summan av deras delar när de har kommit till landslaget. Och det har ju kommit fram nu på senare år, bland annat Rio Ferdinands självbiografi där, hur det var sån rivalitet mellan spelarna som kom från de stora klubbarna i England, att Chelsea-spelarna pratade liksom inte med Arsenal-spelarna, och Manchester United-spelarna pratade inte med Liverpool-spelarna, och så skulle de spela tillsammans, så de umgicks aldrig liksom där de var och käkade eller när de var på träningsläger och såna här saker, och de höll sig i sina liksom, och det var en sån otrolig konkurrens i ligan mellan de här klubbarna, och det var så mycket känslor mellan de här spelarna, så att de lyckades liksom inte få ihop ett lag utav det. Jag tror att den här nya, nu blir man ju väldigt sådär svepande i sina formuleringar, men den här nya generationens fotbollsspelare har kanske inte riktigt samma, vad ska man säga, alltså den där laglojaliteten som du vet man kunde få, jag vet, så här John Terry och Rio Ferdinand, Steven Gerrard och Jamie Carragher, liksom, de var sina lag så jävla rakt in i hjärtat. Spelarna är inte riktigt såna längre, utan det är lite andra saker som spelar roll för spelarna. Jag tror också att det blir lättare för dem, för det har man ju sett på länder som har bra spelare men som inte spelar i sin egen inhemska liga. Och det, jag såg en intervju med Frank Lampard om det, att han jag kommer inte ihåg vem det var, men det var en argentinare som spelade i Chelsea då, och han pratade hela tiden om att fan, han längtade till den här jävla landslagssamlingen, och då ska han få träffa gänget igen, och då, för fan, vi ska vinna den här jävla Copa America och så vidare. För han sa, de träffas ju inte så ofta, de konkurrerar inte med varandra varje dag. De är i olika ligor i olika länder, helt plötsligt samlas man igen och så ses man, och så finns det inget sånt, och det blir någonting väldigt väldigt speciellt. Och han sa att vi hade liksom aldrig det i England. Jag tror att det här England
det är
på ett annat
det
sätt
nu. Jätteintressant.
De har, dels har många av dem vuxit upp tillsammans i ungdomslandslagen som är,
de är väldigt framgångsrika ungdomslandslag,
väldigt, väldigt framgångsrika.
Och där ligger ju också någon slags vinnarkultur snarare än
och generationerna annat som kommer bakom här i England är ju oerhört intressanta. Alltså, de har ju vunnit allting i stort sett. Och men titta på Raheem Sterling och Jesse Lingard och så här. Alltså, det är en lite annan mentalitet på dem.
En annan grej är väl också att de inte har fokuserat på att få in de 11 bästa spelarna i laget, alltid som det alltid varit förr i tiden, när man ska trycka in de 11 bästa så att man har 4 innermittfältare på planen liksom, utan, om man spelar 4-4-2. Utan nu har de istället fått in rollspelare där alla passar i sina respektive roller, snarare än att de bästa spelarna ska tryckas in.
Oerhört elegant han är, Gareth Southgate, när han står med sin väst och är så lugn och tydlig. Jag kände bara när han höll, jag tror det var inför förlängningen, han pratade med spelarna, jag kände fan vad jag vill höra vad denna elegant säger liksom.
Han är också någonting helt annat än Roy Hodgson. Och
men var det inte den här dåren Sam?
Ja, Sam Allardyce. Men Roy Hodgson, Sam Allardyce, men jag menar Svennis, och det har varit Capello, och det var så jävla gubbtungt. Alltså det har varit en annan generation, och Southgate
representerar något annat.
Jag köper allt Laul, att han är verbal, han är vacker, han är liksom mjuk i rörelserna. Men han har ju en jävla Erik Hamrén-väst. Och att du sitter här och redan nu har glömt bort hur mycket den västen har skadat oss genom åren. Och hyllar den när den sitter på en annan person, det är svagt.
Alltså det är ju inte västen, det är ju vem den sitter på. I de fina kläderna och ett par solbriller på Southgate, han går ju liksom in i en välproducerad Hollywood-rulle. Han är ju lika elegant som han, vad heter han, brassemålvakten. Det var också liksom, ja, en ståtlig man. Ja, lugn och trygg med fantastiska utsparkar. Och sen Southgate, en tillgrann honom. Han rörde ju fan inte en min väl när Henderson bommade straffen där. Han stod där lika lugn och cool och trygg i sin väst.
Faktumet är ju, jag får nog säga det nu, att hur populär än Jan Andersson har blivit i det här landet, så är ju Gareth Southgate redan mer populär i England än vad Janne är i Sverige. får man intrycket av att han, alltså Saska tror jag är hur stor som helst just nu.
Ja, han är enorm.
Men då måste jag fråga en sak, ni som kan England och engelska fotboll bättre, vad säger de om att det här laget liksom filmar? Det har ju varit sånt jävla liv i alla år och från England på alla andra, för att det ska man minsann inte göra. Jag har ju stört mig så fan, för att kulturen till exempel Sydamerika är ju helt annorlunda. Det handlar ju de här förstärkningarna och filmningen om att skydda spelarna. När Neymar får ont mot mexan där liksom, då tänker jag ju direkt på att problemet är ju att det kommer en mexare och trampar Neymar på benet. Det är problemet, inte att han rullar runt. Och det liksom är ju perspektivet mycket i Sydamerika. Man ska skydda de fina stjärnorna från de här grova, brutala överfallen, för det var så jävla brutalt i Sydamerika förr, man var tvungen att skydda spelarna. Här i norra Europa och Tyskland, England, Sverige, där har vi haft en helt motsatt syn på det hela. Där avskyr vi ju filmningarna mer än de hårda tacklingarna, för att det är något liksom moraliskt perspektiv. Och England har ju gått i bräschen för det här. De älskar ju de stenhårda tacklingarna och de föraktar filmarna. Nu har de ett gäng liksom ballerinor som faller liksom, om någon blåser på dem, hur förhåller sig liksom, vad säger drevet?
Jag kollade på Match of the Day igår och då fick jag kolla på när då hade de med situationen där Harry Maguire hoppar undan från en kolumbiansk tackling, alltså filmar rakt upp och ner. Och då tänkte jag, nu jävlar får han höra det liksom. Nej, då var kommentatorn så pass nöjd över att Harry Maguire snabbt gick upp och visade att det här var ingen straff. Så att, jag tror att de kan ställa om sin moral ganska snabbt.
Alltså de har ju förändrat 140 års stenhård moralism.
Vem var det som kommenterade?
Det var ju Mark Lawrenson, tror jag det var.
Men de har ju förändrat det här på en kvart.
Nej, men alltså jag tror att det blir lite mer kontinentalt, tror jag det blivit. Men jag tror att om någon gör en jättetydlig filmning och de får en straff med sig, då tror jag fortfarande engelsmännen,
alltså, att de går i taket.
Ja, jag tror att de går i taket fortfarande. Ja.
Det finns ju också en väldiga skygglappar här. Om man ser, vi som följer Premier League ser ju att de engelska spelarna behandlas på ett helt annat sätt än de framförallt sydamerikanska och sydeuropeiska spelarna. När de gör saker så låter det på ett sätt från pressen framförallt, och när engelska spelare gör det så låter det på ett annat.
Men typ Steven Gerrard är väl ett tydligt exempel på det?
Ett exempel.
Så den här nya fina då attityden, den är ingenting, en gammal unken nationalism egentligen.
Ja, det är, bara
är det vad ni säger?
Jag tror att vi kan tillskriva en hel del av det till det, för att kritiken finns fortfarande där och attityden är inte borttvättad.
Jag tror att de var så pass vansinniga på kolumbianernas uppträdande igår att de köpte att engelsmännen också fick vara lite på den moraliska gråzonen.
Nej, men alltså, vi tittar på spelarna. Sterling filmar väldigt ofta, spelar ju väldigt hög fart, folk kommer, tacklingarna kommer in, han lägger sig, Harry Kane filmar, vi ser backarna filma, alltså det är så här, det är också en del utav fotbollen, de är ju där för att vinna liksom.
Ja, och jag menar, Sverige är ju samma sak, och då är det ingen som gnyter.
Ingen som kan hävda att Toivonen aldrig har filmat i sitt liv liksom. Eller någon annan för den delen, det var det. Titta framåt då.
Yep.
Nu ska vi spela den här kvartsfinalen. Vilket taktiskt genidrag. Jag har en liten grej.
Som har snuddat taket här, för att du ska berätta hur Sverige ska besegra England. Så det ser vi fram emot att höra.
Min spaning är så här. Jag som följer Liverpool väldigt, väldigt noggrant vet ju att Jordan Henderson, som kommer starta på det där centrala mittfältet och som kommer vara liksom ankaret på det där mittfältet och den som ska sätta igång spelet och hålla i taktpinnen, han är väldigt bra på det om han får utrymme, om han får tid, om han får löpningar att slå sina bollar på, att hålla det där passningsspelet i högt tempo och cirkulera bollen. Men när han blir pressad, när man krymper ytorna för honom, då blir han istället väldigt, väldigt försiktig. Bollen går i sidled, den går bakåt, det bromsas upp. Han vågar inte slå de där bollarna under press, utan det som behövs göras är att sätta en ordentlig press på honom, för att då krävs det att en sån som Dele Alli kanske ska hålla i liksom taktpinnen. Det är inte riktigt hans grej. Han är ju mer en finlirare som vill kombinera sig fram och som vill hitta in i sista tredjedelen. Utan det är Jordan Henderson som ska vara den där passningsmotorn, som ska hålla uppe tempo till passningsspelet. Sätt press på honom, då kommer var, 19 och 20 bollar går tillbaka till backlinjen, eller så kommer de gå ut till en wingback och så får de hitta på någonting annat.
Var vill han ha bollen, Henderson? Hur högt upp i plan? Är han vid mittcirkeln? Och,
han vill ju gärna ha bollen runt mittcirkeln, ja. Kanske en liten bit nedanför, och den ytan, okay. Står där och sen kanske fördela bollen ut på kanten, hitta djupledsbollar, eller bara liksom få den och gå fram och tillbaka och hålla tempo på den.
Ja, men då är det ju Toivonen i första hand som får käka barken för den här kvartsfinalen, för då får han ta ett defensivt jobb, kan jag tänka mig. För jag undrar om Sverige vågar vara så
turbo på Scholes.
Ja, men jag undrar om Sverige vågar vara så höga alltså en gång till, för att England är för skickliga för att ha sånt avstånd mellan lagdelarna. Nu måste vi nog vara lite mer kompakta ändå. Ganska högt ändå med mittfältet, men här jag tror att i så fall så där kommer ju Toivonen ligga och slicka på honom.
Ja, jag tror också det.
Och det jag menar, Toivonen sa i en intervju här nu att det handlar om att vara lite snyggt svinig. Mm. Och jag tror att han skulle kunna, jag menar, Toivonen om någon kan se tjusningen i 87 minuter skava på Hendersons hälsenor och sen ligga bakom ett sent svenskt 1-0, då mår Toivonen bra.
Det jobbiga är också att jag tror att det blir svårt att störa England jättemycket i det tidiga passningsspelet, när de ändå har tre stycken mittbackar som är ganska bollskickliga allihopa. Mm. Alltså de har lätt att få överlägen i de situationerna.
Men då skiter man ju det. Ja. Då behöver man inte lägga energi på det, för det handlar ju om att hushålla med energi också. Utan om han nu är ett sånt centralt nav där som de verkligen vill spela emot, då hade jag lagt Toivonen på honom, för att se om Janne gör det då. Mm.
Och så får de rulla runt i det som blir en fembackslinje då istället.
Ja, och jag menar, det är ju alltid med täcket. Någonstans måste man ju släppa. Man får ju liksom hantera här mot Schweiz, så satte man den höga pressen. Då blir man ihålig, men det lyckades de inte utnyttja. Man viktar över det lite mot Shaqiri. Då tog man bort honom, men man fick lite problem på andra kanten istället. Jag menar, täcket täcker ju inte överallt. Och om nu Henderson är så vital för Englands spel som du säger där, så låter det klokt att sätta Toivonen på honom.
Alltså jag tror att,
för då har man kvar Berg också som fortfarande kan gå i djupled om man vinner boll. Så Berg inte behöver jobba ihjäl sig i defensiven.
Han blir framförallt väldigt vital för England när Sverige ligger väldigt lågt. När det blir den där ytan. Då är det han som hela tiden cirkulerar bollen fram och tillbaka mellan kanterna så att ytorna kan uppstå. Han blir ju mycket mindre viktig för dem om man stänger av den, och att det till exempel är John Stones från backlinjen som ska slå längre bollar upp på kanterna och stå och fördela. Det blir ett helt annat spel, och det tror jag Sverige har lättare att hantera än om det ska komma in bollar mellan vårt mittfält och vår backlinje, där de är ju väldigt, väldigt duktiga. Vi har liksom Lingard och Raheem Sterling och så vidare som är, och Dele Alli inte minst, som är snidare där inne, som kan täcka boll och de kan hitta små vinklar och de kan kombinera och vinna mycket frisparkar och sådana saker i sådana ytor. Där vill vi ju inte att de ska ha bollen.
Nej, alltså jag är egentligen inte så orolig för att England kan luckra upp Sverige, för att alltså det här försvarsspelet som vi har, det finns väl egentligen bara tre länder kvar i den här turneringen som skulle vara riktigt orolig för, och det är Brasilien, Belgien och Frankrike. Där får Sverige svårt att stå emot ständiga anfall i 90 minuter. Det som är problemet med England snarare, för de visade ju inte, mot Colombia visade de inte att de är särskilt bra på att luckra upp en samlad försvarare. Det som är faran där, det är ju att de får ett, liksom, ett sånt spelmässigt övertag så att de hela tiden kommer till fasta situationer istället. Jag menar, Sverige hade, det var en period Sverige-Schweiz där Schweiz har fyra raka hörnor. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Det vill vi inte ha mot England. Vi vill inte att de drar in hörna på hörna, frispark på frispark. För där är de jävligt starka. Och jag tror precis som du säger, ett vapen mot det är att hålla dem tidigt ifrån oss och sluterna händer som på ett bra sätt då. Då tror jag att vi kan hantera den här matchen försvarsmässigt. Jag är inte orolig för att England dyrkar upp oss. Däremot är jag orolig för de engelska fasta.
Det blir alltså en sån här halvhög press mot Mexiko då snarare.
Ja, jag skulle kunna tänka mig det. Men gärna möjligen en S-rockar, men kan bli något helt annat. Men däremot så det löser ju inte problemet vad Sverige ska göra när vi väl vinner bollen. För att nu ställer Sverige för första gången mot ett bra försvar. Alltså, Sydkorea var ett svagt lag. Tyskland var ett icke-fungerande lag. Mexiko har ingen bra defensiv. Och Schweiz manövrerar vi ut taktiskt.
Och saknar du två ordinarie
försvarsspelare. Så att det här är första matchen. Det tror inte folk har tänkt på. Nu är det första gången Sverige faktiskt möter en riktigt försvarsstark motståndare. Vi kommer inte få så här många chanser som vi har fått i det här VM:et. Och den enda lösningen på det, det är att bli mer effektiv framför mål. Och ja, det är vi ju egentligen inte.
Nej. Så att, Berg måste börja peta in bollar.
Ja, det här blir, nej, men jag tror snarare att det här blir tajt och tätt. Jag trodde, jag tyckte att det stank straffar om Sverige och Schweiz ganska länge. Och det tror jag det gör om den här matchen också.
En annan grej då som är lite jobbig inför den här matchen är att igår kväll satt vi då febrigt, vi kvällsreporter, och letade efter kaxiga rubriker i England och kaxiga löpsedlar och om när de skulle berätta om vilken enkel väg de hade till semifinal. Men så blev det inte. Det finns inte så mycket arrogant engelsmän där ute, och Gareth Southgate gick ut direkt och sa att direkt sa han att vi har haft ett dåligt fas mot Sverige, vi respekterar dem, det kommer bli en tuff match, spelarna var likadana, experterna i Match of the Day, Alan Shearer och de andra var, och Gary Lineker var, gick igenom Sveriges 4-4-2 som du älskar, Robert, och visade hur tajta vi var, hur alla jobbade för varandra, hur vi spelade zonspel, hur vi flyttade över, och var jätteimponerade av det. De sa med respekt att Sverige som ett championship-lag, ett bra championship-lag, tyckte de då, att de var oroliga.
Det är väldigt mycket,
ja, exakt, och det är sant, och de var oroliga över det. Så att vi kommer ju, jag tror inte vi kommer, du har ju sagt det, Robert, att det är fysiskt omöjligt för en engelsman att inte underskatta Sverige, men jag tror nog att vi har hittat ett gäng som inte kommer göra det.
Nej, jag håller med, och jag skulle faktiskt säga att återigen Gareth Southgate växte något oerhört, ännu mer om man nu kunde det, när han direkt på den här presskonferensen efter matchen är det väl, han säger ännu bättre än vad du återgav där. Han säger, vi har alltid underskattat Sverige, men de gör oerhört många bra saker nu. Och då vad han gör då är att han erkänner att liksom i 20-30 år tillbaka har vi underskattat det här gänget. Liksom. Hade han viftat undan det liksom, vi har inte underskattat dem och det ska vi inte göra nu heller. Det är en jätteskillnad för spelarna att höra det. För att han sätter en tanke hos dem att, oh jävlar, fan, här har vi liksom, de för oss gått underskattat det här laget. Det får vi inte göra om. Så att han ändrar hela deras mentala tankeprocess med att lägga upp det på det sättet. För jag menar, när tränare använder media på ett bra sätt, då förstärker de sina budskap. Jag är helt övertygad om att han säger exakt samma sak till sina spelare. Han berättade, det här, Sverige är en svår motståndare, de har det här och det här facit mot oss. Vi har en tendens att underskatta, runt om i vårt land så ingår det att underskatta. För det är lite så, det var fysiskt omöjligt för en engelsman att inte underskatta Sverige. Och det är därför han också väljer att peka på det här, för det har varit ett riktigt problem. Det har varit svårt. De har haft ett, liksom ett, de har sett oss som en så tydlig lillebror. Lite som Brasilien när de mötte Chile 2014. För Brasilien gick det inte att förstå att Chile var på väg att bli ett bra fotbollslag. De höll på att slå ut Brasilien i deras eget hemma-VM. Det var straffade, för det gick inte. De fick inte in det i huvudet. Liksom. Så att det är jätteviktigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Så ska vi ringa en livslevande engelsman. Han heter Ian McIntosh. Han gör en podcast som heter Totally Football Show. Och vi ska få hans tankar och reaktioner kring det som hände igår och det som kommer att hända till helgen.
I can't recall a time like this. Everyone is just euphoric. Yeah, we came out of the studio quite late last night, and you could hear strains of "It's Coming Home" being sung in the streets, and you know, everyone's smiling, everyone's hugging each other. It's we're English, you know, we're not really used to this. It's weird. We're all very emotional as well. For to have that circle of Gareth Southgate missing a penalty in the semi-finals in 1996, and then return 22 years later as the manager who guides us to our first successful penalty shootout since that year, is just wonderful. You know, that's the stuff of movie scripts. So we're all a bit hungover, a bit tired, and no one can stop grinning. I don't think the performance was particularly great. There were obviously lots of positives. I'm pleased with the mental attitude more than anything else, because that's always where England fall over. We managed to kind of, yeah, we enjoyed a little bit of luck, I thought. They were certainly the better team in the first half of extra time. We need to... our shape is good. But we need to be better with our finishing. We need to be better in chance creation. I mean, in every department. That wasn't England at sort of peak level, but it was certainly a peak mental performance. So we shouldn't be getting overexcited.
So Gareth Southgate said after the game that England in the past has always underestimated Sweden and that they weren't going to do that this time. But do you think there's a slight chance that this England side may be underestimating Sweden anyways?
Yeah, of course it will. We're English. arrogance comes with the territory, unfortunately. That is a big concern. You hear people today saying, oh, God, Russia or Croatia in the semi-finals. You think, lads, we've got to get past Sweden, yeah. And Sweden are a good side. There's been a lot of people saying things like, oh, you know, Sweden are very organised. They're not particularly interesting. The kind of standard average football team. I don't think that's right. I don't think that's true. I think there's great spirit in that team. That's a team that's come for a lot together. Obviously in the post Zlatan era, it's also a team with Marcus Berg up front, and I've long been a fan of his. I think he's got such a lovely touch. We saw it in the first game. He's just got that touch and that awareness and that intelligence that he can split open a defence with just one flick of his foot. We shouldn't take this for granted, obviously. It's going to be a very, very hard game. But I get the impression I might be the only person in England saying that right now. Everyone else is completely overexcited.
Gary Neville har ju sagt att de hatade att möta Sverige.
Ja.
För att det var så jävla jobbigt bara. För att de inte bjöd till. England gillar att möta lag där de bjuder till liksom. Och nu har de respekterat då att Sverige inte är ett land som bjuder till och att det kommer bli tufft. Men det är ju det som är jobbigt med England också, att det här är första gången under min livstid som det är ett älskvärt England. Och jag hatar att det är ett älskvärt England. Det är ju ett problem. Man vill ju hellre möta 2006, 2004, 98, 2000 England liksom, där man kan gå in med den här taggningen och känna att vilka svin de är.
Var du inte med på Gascoignes tid? Nu var det fint att kolla på England.
Jo, absolut. 96, jo, 8 år gammal. Men absolut, absolut. Jag var väl med på något plan. Men jag menar, det här är ändå, jag har ändå alltid upplevt England som just arroganta, och de är ju inte det längre.
Nej. Sen ställs vi inför en ny uppgift även i andra änden av planen, därför att nu kommer vi för första gången i det här mästerskapet ställas mot en riktigt riktigt bra, stor, stark centerforward i Harry Kane. Vi såg när Mario Götze kom in, Mario Gomez kom in i halvtid mot Sverige för Tyskland, att han med sitt starka huvudspel skapade en del oreda, för vi tillåter ju inläggsspel i den typen, alltså vi vill hålla dem utanför oss, de får inte kombinera igenom, vi låter dem slå sina inlägg, vi känner oss att vi har övertag på deras anfall hela tiden. Det är svårt att ha övertag på en spelare som Harry Kane i 90 minuter, även om man är en Andreas Granqvist i hög form och en Vigge som knappt sätter en fotfel. Så kommer han med sin fysik, med sin smarta löpningar in i boxen.
Vad har de i löp? Djupled.
Sterling är ju en av världens snabbaste spelare, ja, för han är dum samtidigt, så är han ju oerhört bra djupled när han får chansen.
Men ni mot Colombia har de inte mycket djupledspel bakom, va?
Nej, det har de inte. Var det någon gång kommer loss och Lingard någon gång när han får straffläget.
Jag tror att det är farligt att låta England, nu ska vi säga att England för ovanlighetens skull inte, jag tycker Trippier har fina inlägg på vänsterkanten där det kanske kommer bli lite mer problem eftersom Lustig är avstängd. Har de inte riktigt lika bra inläggsfötter?
Ja, men Ashley Young är väl, när han väl får vika inåt och piska in det med höger.
Jo, men när han får vika inåt och slå den, ja. Men att komma runt och slå in den, då är det ju Danny Rose som ska göra det. Jag tycker Danny Rose är en jätteduktig spelare på många sätt, men han har inte riktigt den kvaliteten i inläggsfoten som Trippier har till exempel. Där har de ju dessutom en Alexander Arnold som är väldigt duktig på det.
Men fint inåt igår av Rose.
Fint in och hopp av Rose. Han är väldigt tempostark, han är liksom duktig åt båda hållen. Kan ju ta sig förbi sin ytterback där och komma runt, men
jag vet inte, jag är inte så jävla orolig för Kane ändå. Alltså, jag tyckte inte han skapade så mycket mot Colombia när de var samlade. Det går lite för långsamt där. Jag tror att Sverige hanterar. Han är orolig för i luften givetvis, på fasta situationer framförallt. Men ja, det är ju, spelar Sverige ungefär så, eller spelar Sverige som man har gjort på den nivån, då, då tror jag att vi kan hantera det.
Mm. Nej, alltså, det blir, blir en ny utmaning för dem, för att han är den bästa anfallaren som vi har ställt sig för. Mm. Han är ju riktigt riktigt bra, och han är ju också i form, tycker jag. Även om det såg lite trögt ut vissa gånger.
Han går ju ofta mot Colombia, han gick ofta ner.
Han var ner och hämtade.
Han ganska mycket.
Framförallt på slutet så var han ju så, han kunde ju inte löpa djupled på slutet.
Nej, men jag tyckte även tidigt i matchen går han ner och hämtade. Alltså det får han gärna göra mot Sverige också. Ju längre bort från vårat mål han är, desto bättre.
En sak jag är glad över är att Sverige ännu inte har hamnat i tidigt underläge någon gång under VM. Det ska bli, jag vill inte veta hur det blir då.
Vi är inte byggda för att jaga, det är vi inte.
Det är vi inte, nej.
Vi är byggda för att försvara.
Vänder man på det så, det finns ju en grej att imponeras av i det här England. Alltså, vi berörde väldigt kort, men att komma tillbaka och efter den här, åka på i 94, ja, trycker Colombia in den kvitteringen.
Jeremina igen,
ja, tredje målet.
Det är så mentalt knäckande alltså, och så bara veta det, och så dessa då, detta straffok. De måste ändå ha lyfts ganska mycket, det här engelska gänget. Det är rätt skönt det där alltså.
Jag känner också att det påminner lite om när han Trippier inte fick undan bollen på mållinjen, så påminner det lite om när Bobo Vieri inte fick undan Zlatans
klack.
Det känns ju helt omöjligt. En ganska stor spelare borde kunna nå upp till ganska högt upp och nicka undan. Men det är svårt, det går ju så snabbt för Trippier där, så jag förstår att den kan singla in bakom honom.
Ja. Men Jeremina, vilket genombrott. Var ju inte startspelare i början på det här mästerskapet, köptes av Barcelona i vintras, har inte fått spela någonting. Det har varit mycket snack om att Barcelona ska vara beredda att släppa honom för inte så mycket pengar. Hans prislapp har ju gått upp lite grann under det här VM.
Nej, men han och Sanchez har ju tillsammans med Jiménez och Godin och Vigge och Granqvist kanske varit de bästa mittbacksparen då. Sen har ju såklart England haft tre bra mittbackar, men det är ju inget par, det är ju en trio.
Ja, precis. Han kommer upp där, det är våldsam kraft. Han väger ju 95 kilo, tror jag.
Ja, det är en riktig pjäs.
Ja, 1,95 lång. Enligt Wikipedia så väger han 95 kilo och 1,95 lång. Så att han kommer med lite tryck där och skjuter ifrån. Då är det inte jättelätt att försvara sig mot.
Nej, men nu slipper vi honom i alla fall.
Ja, det gör vi. Det var det jag kände. När han hade den här känningen i ljumsken, då började han säga, fan, ge oss Colombia nu då. Så att han missar liksom.
Colombia hade ju varit ett bättre motstånd. Ja, helt övertygad. Dels så var ju de liksom jävligt stukade liksom efter den här jävla matchen och avstängningar. England fick ingen avstängning till slut, eller fan blev det?
Nej.
Men det hade ju däremot Colombia ett par gubbar.
Ubalans överlag.
De hade blivit griniga. Det hade passat Sverige bättre.
Och ett lag som behöver ytor för att göra mål. Och det bjuder ju inte Sverige på.
Nej. Så det var väl syn så sett.
Ja.
Och England växte ju nog något jävulst här nu alltså. De känner ju lite samma som oss. Att fan, VM-finalen är inom räckhåll.
Ja, det är klart de gör.
Och...
Ja. Jag ser på det nu, Robert, att du gick från tillförsikt till oro.
Alltså jag satt i 120 minuter och kände att fan, vi är en 50-50 match från en VM-semi. Alltså det spelar ingen roll vilka som vinner den här straffläggningen. Och jag hade ju i bakhuvudet att England kommer förlora den, för England förlorar alltid straffläggningen. Så jag tänkte att vi är en 50-50 match ifrån. Men straffarna ändrade lite på det.
Du hoppade på 60-40-tåget.
Ja, jag hoppade nog fan på 60-40-tåget, för att de var så extremt säkra på straffläggningen. Och straffläggningen är ju en väldigt realistisk utgång i den här matchen. Och nu har de besegrat det spöket, England. Och det tar med fan inget dåligt spöke att besegra. Och så har de vuxit lite, eller mycket, av hur de hanterar den här matchen och allting. Så att nej, ja, det är ingen 50-50 match det här. Det är minst 60-40 till England.
Ja, jag vill se till att Sverige gör så att England spelar med fem, att det känns som att det är en fembackslinje snarare än en trebackslinje. Jag vill att de ska vara, att det ska bli som att de rullar runt som en båge liksom.
Det ska gå långsamt, det ska vara idéfattigt. Det är precis det. Och där tror jag nyckeln, en av nycklarna blir att helt enkelt stänga av deras passningsmotor.
Ja, men jag tror det är smart det du säger där.
Och tvinga dem in i situationer som de inte är lika bekväma i, och sen kanske frustrera Harry Kane då, så att han känner att han måste ner och hämta lite boll. Han måste bara liksom delta i speluppbyggnaden och sådär.
Så Zlatan gjorde när han var som sämst och sprang ner.
Han blir frustrerad liksom, som vi sett Lionel Messi göra i Argentina nu. Liksom, fan, han får springa ner och hämta bollen själv då. Det är där vi vill vara.
Så är det absolut.
Och sen att Marcus Berg får göra ett jävla mål. Att, för chansen kommer komma även i den här matchen, det är jag övertygad om. Men då måste den sitta alltså.
Men Sverige har varit bra på att göra motståndarna dåliga. Mm. Och störa dem till så att de inte får ut sina kvaliteter. Särskilt efter Schweiz-matchen här så växer ju Sverige något oerhört.
Har vi fått några reaktioner på Ekdal? Han såg ut att ha lite ont.
Ja, det var en lättare stukning. De skulle kolla mer tydligare idag. Men han kunde ju ändå spela vidare. Så att det där tror jag löser sig.
Mm. Ja, nej, men han spelar vidare och Sebastian går kommer ju tillbaka in i startelvan. Tackar Gustav för väl utfört uppdrag.
Seb Larsson med hela hans historia i England, ja. och jag menar, få möta det här och alla spelarna där, han har ju mött dem allihop och de har ju mött honom och det blir en väldigt speciell match för honom.
Ingen kommer skrika mer än vad Sebastian Larsson gör den matchen. Om han skriker mest av alla redan innan så kommer han, ja, det kommer bli någonting i hästväg, tror jag.
Ja, det...
Men det som avgör den matchen, det är följande fråga. Robert, vem vinner en 50-50-duell Axel mot Axel mellan Granqvist och Kane?
Ja, du. Har du något tydligt svar på det? Eller?
Nej, jag vill höra dig. Det här kommer
spontan.
Ja. Det är det som kommer avgöra matchen, tror jag.
Känsla. Nej, men det nya England, de faller ju. Så att det var Granqvist då. Kane lägger sig.
Bra svar.
Nu börjar nervositeten inför den matchen komma. Nu har vi precis liksom så här landat i att vi är där. Nu börjar jag känna hur magen sätter igång igen här.
Och nu har vi bara snackat om en jävla kvartsfinal också. Vi har ju för fan på den andra sidan har vi de två dynamitkvartsfinaler, alltså där VM-vinnaren förmodligen återfinns. Alltså ja, då har ju Uruguay, Frankrike, Belgien, Brasilien. Något av de fyra lagen kommer vinna VM.
Vi har inte sagt någonting om någon av de andra matcherna här. Av uppenbara anledningar förstås. Men vi får säga någonting om framförallt Brasilien, Belgien. Det blir ju, alltså jag vet att många led med Japan, att de tappade det här och de slarvade bort det på slutet, men jag är någonstans glad ändå att, för det skänker lite, alltså jag vet inte, legitimitet är fel ord, men det är lite skönt att vi inte bara har lågt rankade lag vidare. Vi skulle slå på myten också om att det här är ett skräll-VM.
Ja, jag tycker inte att det är ett skräll-VM om man tittar på åttondelsfinalerna. Jag menar, Frankrike var favorit mot Argentina, de gick vidare. Uruguay var knappt favorit mot Portugal, de gick vidare. Kroatien var favorit mot Danmark, de gick vidare. Brasilien var favorit mot Mexiko, de gick vidare. Belgien var favorit mot Japan, de gick vidare. England var lite favorit mot Colombia, de gick vidare. Och så har vi två, eller vi har en solklar favoritfall, ja. Det är Spanien då, ja. Och så har vi då Sverige, Schweiz. Ja, okej då, Schweiz var
Knapp favorit
liksom. Men efter fem minuter av den matchen så såg man ju att vad fan, Sverige är ju bättre ju. Så att jag räknar det var, alltså, att Schweiz förlorar mot Sverige var inget favoritfall. Jag kan aldrig i min värld få det till det, även om det kanske var 60-40 på pappret. Så att då har vi ju,
Och att regerande mästaren åker ut i gruppspelet, ja, har vi sett nu fyra utav fem senaste.
Ja, det händer hela tiden. Det händer ju alltid. Så att då är det är två jättebomber liksom. Och det är att Tyskland åker i gruppen och det är att Spanien åker i åttondelen. Så ser fotbolls-VM ut. Det är alltid liksom sådana grejer. Det som är konstigt, det man däremot kan säga är konstigt med det här VM:et, det är ju hur trädet har placerats. Så det har vi ju varit besvikna över. Men, vi kommer ju få... Jag tror att vi kommer få en diskussion om att den riktiga finalen spelades i semin på något sätt. Jag menar, blir det Frankrike-Brasilien eller Frankrike-Belgien eller något? Alltså det kommer liksom kan kännas som VM-finalen på något sätt. Beroende lite på vilka som går dit. Jag menar, går England till VM-final, då är det ju en sån jävla stor, fotbollshistorisk stor grej liksom. Så då blir det ju all eyes on den finalen ändå, va. Men blir det liksom Kroatien eller Sverige då om man ska förhålla sig objektivt till det, så då blir det ju liksom en ja, inte skitfinal, men alltså det blir en konstig jävla final liksom om något av de länderna går dit. Så nej, det är snarare det än att det är något skräll-VM. Det är att alla jävla länder har hamnat på den sidan.
Precis.
Och det är ju ingen som har spelat för det, så det går ju inte att säga att det har varit uppgjort eller något. Jag menar, Belgien gick ju ändå före i de här matchen och valde den svårare sidan genom att vinna. De spelade ju, visst de bytte ut ett spelare, men de gick ju för segern och vann mot England och hamnade på den svåra sidan. Så det är ju inte så liksom att lagen har straffat ut sig från den sidan medvetet, utan det har ju bara blivit så.
Ja. Absolut. Jag vill bara säga någonting om den här Brasilien-Belgien-matchen som är den... på pappret häftigaste kvartsfinalen.
Ja,
utan tvekan. Och den här duellen mellan liksom Hazard och De Bruyne och Lukaku då mot Neymar och Coutinho och resten där, det är gott om, det är gott om dollarsedlar, eller eurosedlar kan man kanske säga på den här fotbollsplanen.
Jag är glad att Brasilien slipper spela med 10 man nu, för de gjorde det de tre första matcherna, för nu har ju Willian börjat vara intresserad av att spela fotboll. Fan, vad intressant att se att även på den här nivån så är det så avgörande att du får göra en bra avgörande prestation för att du ska våga börja spela fotboll. Ja. Det är ju milsvid skillnad på Willian innan han spelar fram Neymar till det här karusellmålet. Och efter det är han ju dominant.
Men Williams högsta nivå är ju extremt hög också. Nu var han sådär härlig, som man brukar se honom i Shakta förra åren, han kunde bossa spelet nästan på egen hand. Det går ju inte att ta honom första 5 meterna.
Nej.
Om han bara har självförtroende och gör det rycket han vill, så går det inte att komma åt honom.
Sån timing och sån tryck i det där rycket alltså, så att han är ju
för kul att han har haft något av det i de tre första matcherna fram till det här målet.
Det känns som att det var något med lagets hierarki att göra också. Att han har varit liksom lägre rankad än de andra, liksom fått bollen lite, fått kanske taskiga lägen, medan Coutinho och Neymar har varit mer liksom involverade när det har varit hett sådär.
Då har de Casemiro avstängd, brassarna, det är ju inte så jävla bra.
Fernandinho är jävla fin också.
Jo, visst fan är han det.
Han är lite annan spelartyp kan jag tycka. Han är lite mer offensiv än vad Casemiro är.
Casemiro tar sånt jävla fint ansvar defensivt, och är det någon match man behöver ta defensivt ansvar i, så är det ju mot den här Belgien-kvartetten där.
Om de blir pressade högt upp som Japan gjorde, eller Mexiko gjorde, då hade ju Casemiro dem ganska svårt att lyckas kontrollera det tidiga bollinnehavet. Jag tror att Fernandinho kanske är säkrare på det.
Han är väl, sen blir det väl antagligen så att Paulinho får väl ta ett större defensivt ansvar då också, tillsammans med Fernandinho.
Men Belgien är ju ett lag som anfaller på ett, ja, men de vill ju vinna den här fotbollsmatchen, de går ju för det. Så att här får väl Brasilien förmodligen lite mer ytor än vad de har fått tidigare. Så.
Och det läskiga för Brasilien är att också att de kan ju både gå på tyngd och styrka Belgien och på teknisk överlägsenhet och snabbhet. De har ju alla möjliga sätt att anfalla.
Belgien kan ju inte försvara. Och det är ju det är inte brist på bra backar, utan det är ju för att Roberto Martinez, deras förbundskapten, helt enkelt inte kan ställa upp ett fungerande försvar. Han har ju inte kunnat hela sin karriär.
Men det är ju ett medvetet val och viktar offensivt.
Ja, men han viktar offensivt.
Munier och Carrasco.
Men titta på Brasilien som också viktar offensivt. De har ju knappt släppt in ett mål.
Nej, de har bra försvar brassarna, det ska man säga. Väldigt bra.
Samtidigt, de kör ju ändå tre mittbackar. De kör Witzel liksom. Det är ju inte liksom vilda västern. Det är märkligt att Belgien har varit svaga defensivt, tycker jag. Jag förstår ju att de kör ju med sin vänster wingback som egentligen ytter liksom. Jag förstår inte för att de spelar Dembélé, som är en av mina favoritspelare i världen. Han kan inte tappa bollen.
Nej,
det går inte att ta bollen från honom. Han är så oerhört jävla elegant. Så jag hade spelat Dembélé alla dagar.
Men vi kan ju inte såga Martinez sätta och då.
Vilket superbyte, alltså, jag såg det.
Han väckte ju hela jävla Belgien. Han var ju paralys.
Hela världen sågade honom för de bytena. Hela världen sågade honom i ungefär 10 minuter.
Men, men såg ni inte Belgien? De var ju paralyserade av det här 2-0. De anföll ju inte ens. Han stod liksom nere vid egen hörnflagga och undrade vad fan han ska göra. Och så byter han in Fellaini.
Alltså, och Chadli som jag trodde var dunderslut.
Nasse Chadli som ju är,
och de är alltså,
som ju har liksom varit ett skämt nästan. Alltså när det kom in, det kändes som, alltså så jag har aldrig sett sån raljans i sociala medier som att just de här två spelarna.
Men hur kan man raljera? Hur kan man raljera över att han tar in Fellaini mot ett lag som är 1,50 liksom. Alltså,
men jag förstår inte de som jag har alltid gillat, alltså han är världens bästa rollspelare Fellaini. Han har hoppat in redan 2014, alltså han har ju alltid i VM 14 var han inne och räddade Belgien med
sena 19. Han är ju bra även om de skulle nu bli 2-2, vilket ju egentligen skulle bli, så är det ju bra liksom att ha honom i en förlängning. Ja. Alltså jag tycker att det är jätteklockrent byte.
Ja. Det såg man ju, det har man ju sett många gånger i Manchester United, vilken skillnad han har gjort när han har kommit in från bänken. När han har startat med honom så har det ofta blivit problem. Han är ju så temposvag så att det saknar nästan motstycke med fötterna. Men alltså där du behöver en avlastning, du behöver en outball liksom. Du kan ju lägga en full vrist i bröstet på honom så kan han kontrollera. Det är ingen som kontrollerar en boll med bröstet lika bra
som Fellaini. Dinko Felic som vi nämnde tidigare. Nej, men jag tänkte en sak med Fellaini, det är att det måste göra så oerhört ont att möta honom. Han har ju inget underhudsfett överhuvudtaget. Nej. Allting är knotigt, fast på det här trubbiga vapenmässigt sätt. Allting det måste göra ont att möta hans skenben, det måste göra ont att möta hans armar, hans armbågar, hans jävla kindben måste vara som ett vapenklassat i princip.
Ja. Men jag måste bara nämna, för att det är ju nästan historiskt det där målet, eller det är ju historiskt för att inget lag har ju vänt ett 0-2 underläge sedan 1970. Nej. Vilket ju de gör. Alltså Japan har ju fått mycket skit för att de för första gången under den här matchen väljer att slå en lång hörna mot det är ju så dumt. Men bortsett från det då, för det har ju kritiserats nog, och att Courtois är bra i luften och allt det. Alltså när Courtois tar den bollen, Då har han liksom en instinkt att kriga mot. Och den instinkten, det är att liksom ta bollen in till sitt bröst och känna, nu håller jag den här så länge som möjligt, för att det är några sekunder kvar och vi ska inte tappa den, det här ska gå till förlängning och så vidare. Det är en instinkt. Den andra instinkten, och det är ju det beslutet han tar, det är ju att han direkt sätter igång den här kontringen. Det är det som avgör allting. Hans beslut är att han faktiskt rullar igång en kontring i det läget. Det är inte helt givet att han gör det. Det är möjligen givet med tanke på resultatet, men resultatet är ju så otroligt, det är ju så perfekt utfört. Och allting börjar ju med hans lilla beslut. Jag tror att 9 av 10 målvakter med 20 sekunder kvar att spela, de backar ett par steg, håller bollen och tänker att nu väntar vi bara ut där.
Precis, sen 2-2, vi måste vara jättenöjda.
Men så gör han det, är det De Bruyne eller vad fan är han rullar ut till, jag kommer inte ihåg. Alltså det är så, det är så häftigt att han tar det beslutet.
Dels är ju de VMs bästa kontringslag.
Frankrike var då, Mbappé sätter fart där.
Sen Belgien hade några i gruppspelet också som var oerhörda. Jag tycker Hazard fortfarande är bättre än Mbappé till exempel. Och jag tycker att Lukaku är en bättre striker också än vad de har just nu. Skitsamma, det är inte viktigt. Men jag vill säga en annan sak. Ja. Toivonen, varför fick inte han Japan skit då? Att han lägger frisparken på mål. Han ska väl sluta inte inkast. Tänk om han hade plockat en sommar och sen att de hade gjort en liknande kontring.
De försökte ju, såg du inte det? De hade instruktioner och så gick Kiese Thelin gick ut till vänster. Ja. Då flyttade de ju ut den schweizare och täckte den. Och då står ju Olsson och Toivonen och får lite panik och vet inte riktigt vad de ska göra. Och så går ju tiden och så drar han bara iväg den. Så att,
på målen då? Skulle han dratt den till inkast?
Nej, jag vet inte.
Ja, men det finns ju en liknande grej där ändå, eller hur?
Ja, det finns en liknande grej, men den är inte lika dömd att misslyckas. Nej, och dessutom så ser man ju tydligt att de överväger ju det rätta alternativet. Sen hamnar de i en situation där de måste ta ett sekundsnabbt beslut. Jag menar, japanerna har ju 20 sekunder på sig att lunka ner till den här hörnflaggan och i lugn och ro och vinka dit någon och ta en kort hörna. Så att det är ju så många mer moment av fel där. Så att,
jag hör vad du säger, men
Sen kan man ju bara ytterligare en grej om det där historiska 3-2-målet då, som Belgien gör om vi går dit. Alltså, där gör ju Lukaku en fullt medveten grej. Det är ju VMs bästa prestation utan att röra bollen. Vi har ju lite roliga, alltså,
han borde ha en assistpoäng för det.
Ja, men han är ju helt medvetet. Han släpper den i det läget liksom. Han går för skytteliga och allt där, men han det går fort som fan och han har koll på att han kommer bakom och han håller undan japanen och släpper den och så är det mål. Det är jävligt fint.
Men det var kul att Japan kunde gå ut med på sånt fint sätt. Att de verkligen visade vilket härligt lag de var. För jag har varit kritisk mot Japan, tyckte att det var det minst spännande laget.
Fast det är ju fan det är lag som har överraskat mest positivt.
Ja, jag såg att du skrev det på Twitter, men jag håller nog inte med. Inte om gruppspelet, nej, tyckte jag inte. Men jag tyckte att det var inte Sverige det, kanske, till exempel.
Sverige, det visste vi vad vi skulle få, eller?
Jag vet inte det. Skitsamma. Men jag tyckte i alla fall att det var kul att Japan fick till en sån sista prestation.
Ja, men alltså, det är ingen, jag tycker inte att det är en skräll att Sverige går vidare till åttondelsfinal.
Nej, men jag skulle säga att
grejen är ju att när vi tänkte på det här innan, så tänkte vi att de skulle få Brasilien i åttondelsfinal. Ingen har egentligen fullföljt tankebanan. Det är ingen skräll, för att jag menar, det var en seger mot Sydkorea, det var en förlust mot Tyskland, det var en avgörande match mot Mexiko som kunde gå hur som helst. Jag menar, det var ju ristat i sten i december, för fan. Och när vi då får Schweiz, så är det ingen jätteskräll att vi besegrar dem heller. Så att jag tycker inte det är någon sensation på något sätt att Sverige är i kvartsfinal. Det var hela tiden det här Brasilien-hindret man hade, och nu förändrades förutsättningarna.
Ja. Huh. Nu laddar vi. På söndag är vi tillbaks med ett avsnitt om hur det gick i den här kvartsfinalen. Hoppas att vi sitter här med ungefär samma miner och samma känslor. Det kommer vara andra känslor, det kommer vara förstärkta känslor. Då
är Boma fortfarande pessimist.
Jag kan meddela här nu att jag går upp semester på fredag. Men jag tänker
att det friskriver dig inte från att svara på frågan.
Nej, om jag är pessimist.
Ja,
jag har tippat 3-0 till England.
3-0 till England, fy fan.
Alltså jag säger 1-1 och straffläggning. Sen tror jag vi förlorar på straffar mot England.
Alltså jag också det. Jag har 0-0 känsla och straffar. Och engelsk vinst på det fick jag där igår tyvärr. Men ja, vi får hoppas att jag har fel.
Mm. Ja. Jag var helt övertygad om att Schweiz skulle vinna med 2-1 igår. Så att jag hade sån dålig känsla inför. Det var som en hela gårdagen var som en utdragen hjärtinfarkt. Alltså det var bara svajade i huvudet och det var tryck över bröstet liksom. Jag var så säker på att vi skulle förlora. Men ja, fel har man.
Men det kan du inte ha känt efter när matchen började eller?
Total lugn var det.
Efter en kvart så kände, då var det borta liksom, ja, den känslan. Men, ja, men inför var det.
Och det kommer vi se mot England också. Det är, alla matcher lever i steget lid, det som är så intressant liksom. Får vi då, gör vi England dåliga och får dem att se frustrerade och tycka det här var ju förbannat jävla jobbigt liksom. Så.
Janne har varit så överlägsen matchcoach det här mästerskapet att han har berövat oss från VM-nervositeten. Så är det bara. Ja,
det var en bra avslutning. Så man lyckas en gång till då.
Sillypodden kommer imorgon också. Då ska vi försöka prata så lite VM som möjligt och prata fotbollsövergångar. Och sen så på söndag är vi tillbaka med mer VM på återhörande.